Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika larmbolag men valde därefter Säkra Larm. Vi gillade Säkra Larms koncept med att äga sitt larm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna. Samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar varmt en säker, smart och prisvärd larmlösning ifrån Säkra Larm. Besök säkralarm.se, du med!
Hej alla lyssnare! Inför detta avsnitt med Torsten Jansson så vill jag passa på att tacka Jenny med personal på Costa Boda Art Hotel för en fantastisk upplevelse och service av världsklass. Så att detta kan jag varmt rekommendera till er kära lyssnare. Men nu kör vi! Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt utav Sveriges mest tongivande podcast. Två låtar och en kändis. Denna veckas gäst startade sin sagolika entreprenörkarriär med att trycka t-shirts hemma i Dingle i mammas källare. Det kom att leda honom till att bli grundare och huvudägare av New Wave Group-koncernen och där även han har fått det kungliga patriotiska sällskapets näringslivsmedalj för sitt framgångsrika entreprenörskap. Kära lyssnare, låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna Torsten Jansson.
Tack så mycket.
Du, en stor ära att få komma hit och träffa dig här idag.
Ja, det är väl bara kul.
Hur står du till med Torsten en dag som denna?
Det är bra tycker jag. Det är... Det har varit en skön sommar och bra fart i affärerna så att, nej, det känns bra.
Jag har läst på lite grann eller så gott jag har kunnat i alla fall. Och det sista kvartalet det har ju varit bättre än någonsin om jag har förstått det hela rätt.
Ja, det är korrekt. Det är faktiskt de sista 6 kvartalen har varit bättre än någonsin jämfört med samma kvartal tidigare.
Oj, de sista 6 alltså. Ja. Du, vi ska komma in mer på det för att det är ju naturligtvis väldigt intressant. Men jag tänker ju säga att den här podden handlar ju också till stor del om ett ämne som heter musik. Och jag tänker att det liksom egentligen affärer, det är ett ämne som berör oss alla på ett eller annat sätt.
Absolut, jag har lyssnat jättemycket på musik.
Har du någon sån där speciell lista som du går igång på när du ska göra affärer?
Nej, ja, Eye of a Tiger lyssnar på när jag behöver ha motivation.
Ja, det är en bra låt att lyssna till faktiskt. Det är helt klart så. Var det svårt för dig att välja ut 2 låtar tills idag?
Den första var enkel. Den andra var lite svårare faktiskt.
Du ska få berätta
det fanns
mer.
Ett gäng att välja på där.
Ja, du ska få berätta mer om de låtvalen sen. De ska vi inte avslöja riktigt än, men vi kommer dit. Du är född den 16 september 1962 och uppväxt i Dingle.
Helt korrekt.
Och då tänker jag så här att då måste jag ju passa på att fråga, vad är ditt absolut första musikaliska minne från en tidig ålder som du kan härleda till?
Det absolut första, jag skulle tro att det är Beatles, för det spelar min stora syster mycket.
Mm-hmm. Det gick varmt hemma?
Det gick varmt hemma.
Ja. Var det något du också föll för?
Nej, faktiskt inte.
Nej?
Det gjorde jag inte.
Nej, du fick mer stå ut med det?
Jag fick mer stå ut med det. Ja, jag var lite mer Sweet och Slade och
ja.
Nazareth och Status Quo och sådär.
Mm. Du, då är det också så här att vilken var den första plattan, för det får man lov att säga när man är i våran ålder, som du köpte för egna pengar?
Det tror jag var Bobo Viking, om jag såg det, om jag kommer ihåg rätt.
Mm. Det är också en härlig artist.
Ja, det är det.
Du, när i tiden, för att återgå till din karriär här, så upptäckte du entreprenörskapet i dig?
Det gjorde jag nog egentligen inte, utan det var ju, jag var inte så där värst mycket för att gå i skolan. Så det blev ju nästan en konflikt hemma efter båda mina föräldrar var lärare då. Så att efter högstadiet så läste jag kortast möjliga linje och det var 2 år social. Och sen gjorde jag med militärtjänst och sen började jag på ett mejeri. Och det var jag inte mer än 6 månader. Jag hade sommarjobbat där ibland någon gång tidigare. Men efter några månader tänkte jag att jag kan inte stå resten av livet. Så man stod och la på och tog av mjölkbackar. Och då såg jag en ren tillfällighet en annons om att trycka t-shirt. Och eftersom jag hade hållit på mycket med idrott och hade mycket kontakter i föreningar och så, så tänkte jag att jag köpte en sån och så gjorde jag det. Och sen blev det så.
Mm. Och när det kommer till ämnet idrott där, så vet jag att pingis är en sport som ligger dig varmt om hjärtat.
Ja, det är det.
Mm.
Det är det, men jag höll på både med det, ja, det var ju det jag egentligen höll på mest och klart mest med.
Mm.
Men sen höll jag även på lite med fotboll, men det var ju dingliga, inte så bra om man uttrycker det milt. Och sen höll jag faktiskt på en del med friidrott också.
Okej. Okay.
Framförallt kulstötning var det.
Mm. Men pingisen, det var den stora grejen för dig?
Ja, det var det.
Ja. Och där var du ganska lovande som yngre?
Ja, det var under en period.
Mm.
Jag hade för lite talang, men jag tränade aldrig mycket.
Ja, men det känns ju som att du har en orubblig vilja på något sätt. Som, för det måste man väl nästan ha i sitt entreprenörskap.
Ja, men när jag sätter den sidan till så har jag det. Sen är det inte alltid uthållig. Det har varit i affärer och entreprenörer, och det tycker jag är lika roligt nu.
Mm.
Men annars så gav man allt för pengar sedan i 3 år. Och så när man insåg att man skulle bli bäst, så då lade man av helt under en lång period. Ja, det brukar gå upp och ner där ibland.
Ja. Spelar du någon pingis nu för tiden?
Nej, jag skulle faktiskt hoppas kunna börja igen. Jag spelar mycket 2012. Mm. Spelar mycket pingis. Men sen har jag ett problem med axlarna.
Mm.
Så, men jag hoppas de blir bättre nu, för det skulle vara roligt att börja igen faktiskt.
Ja, just det. Jag tänker att Glenn Strömberg är väl ungefär i samma ålder som dig, va?
Han är väl inte 2 år äldre, men han spelar för Lerkil och femma.
Ja.
I pingisen. Han var bra i pingis.
Han var riktigt bra.
Ja, det var.
Mötte du honom någon gång?
Nej.
Nej.
Nej, jag tror det är därför jag tror han är 2 år äldre. För man hoppar ju där, pojkar 14, pojkar 16, junior.
Ja, just det.
Mm.
Mm. Ja, nej, men det är riktigt. Han var riktigt, riktigt vass på det där ett tag. Du, var det en slump för dig att det blev profilbranschen och kläder?
Ja, det var det ju. Det var ju för jag såg den annonsen när det började där. Mm. Och sen har det ju breddats till mycket annat efterhand då. Men det har ju aldrig byggt på att jag själv har något stort klädintresse, det kan jag säga, utan det är ju affärerna i sig som är roliga.
Mm. Men du började alltså med att trycka t-shirtar med sport?
Ja, på... med förenings... med klubbnamn på helt enkelt.
Mm. Och det sålde?
Det sålde jättebra. På den tiden var det faktiskt svårare att köpa in grejerna. För det var så få leverantörer som hade lager. Så det var svårare nästan att få hem produkter att trycka på än vad det var att sälja det.
Oh,
och det var ingen stor konkurrens då. Det fanns ett företag i Göteborg som var ganska stort som heter Sportmaster. Och så fanns det ett som heter Topprint. Liksom.
Ja, just det.
Och sen hade vi Sportjohan, det var väl de 3.
Sportjohan i Borås där,
ja. Ja, just det, precis.
Ja. Men du, när märkte du liksom att du kunde försörja dig på att trycka de här t-shirtarna? Det kom ganska snabbt, eller?
Ja, det tog väl ett par år. Så att första åren när jag hade startat så jobbade jag ju extra en del helger och sen sommaren som ordningsvakt. Och sen var jag borgarbrandman 5 år tror jag när det starten. Och sen kunde jag leva upp på det.
Mm.
Så att,
och det har tagit dig till idag ett helt imperium.
Ja, det får man kanske kalla det.
Ja, de här t-shirtarna, det är ju helt fantastiskt.
Ja, ja, men det har varit kul.
Så att du började alltså med att köpa in och trycka. Och när upptäckte du sen att det här kan jag ju bygga vidare på?
Sen började jag importera själv. För att kommer till 85-86 någon gång. Och då började vi från Italien. Och sen slutade vi egentligen 1990 och sälja direkt till företag och föreningar. Jag började sälja till återförsäljare istället. Och då tog det en ordentlig fart. Och då hade vi också börjat importera från Kina, vilket vi gjorde 88 då.
Mm.
Började vi därifrån. Och där var vi också pionjärer. Så vi öppnade ju vårt kontor i Kina 1992. Och då kunde man ju vara där för det. Ja, många, många veckor utan att se en västlänning egentligen.
Mm. Så är det inte riktigt idag?
Nej, det kan man inte säga.
Nej. Du, vi har ju haft en pandemi som har påverkat oss alla på ett eller annat sätt, tänker jag. Inte minst i företagsvärlden. Men hur har du lyckats att navigera dig förbi det här på bästa sätt?
Vi skar ju i början av pandemin så fick vi skära hårt i kostnader. Och det gjorde vi ju främst för att vi inte visste vad det slutade vägen. Sen har ju pandemin drabbat olika delar av vår koncern helt olika. Så att om du säger Kosta till exempel som destination med 2 hotell och grejer, det var ju en katastrof i dessa perioder och julbord förbjudna och så vidare. Va? Så det var ju rakt ner i källaren. Om du tar sportdelen mot privatpersoner eller genom detaljhandeln så var ju faktiskt nästan bättre än innan. Kraft då som ett av våra varumärken är positionerat mot cykel och löpning och sån där. Ju mer folk på hemma, ju mer tränar de.
Mm.
Så att det var väldigt olika. Sen slog det väldigt hårt på oss när alla event var inställda. För vi levererar ju både Europa och USA. Så har vi ju det mesta av alla stora lopp och allting sånt där. Och det blir ju tvärstopp också då.
Mm. Ja, men när ni lyckades så reda ut det bra i slutändan ändå då?
Ja, det gjorde vi. Det var väl egentligen första kvartalet som var riktigt jobbigt 2020 då.
Mm.
När det slog till i Italien. Det var precis efter sportloven.
Mm.
Och vi hade ju dessutom vårt italienska anläggning, lager och kontor och alltihop. Det låg i Codogno som var epicenter för utbrottet.
Mm.
Så det var ju helt stängt lagret och alltihop. De fick inte gå till jobbet. Och...
Nej, katastrof.
Ja, det kan man säga.
Du, om vi backar tillbaka lite till ämnet sport så är det ju så att du har faktiskt med märket Craft 3 lag i Allsvenskan. Du har IFK Göteborg och du har Hammarby och du har Varberg.
Stämmer bra det.
Mm.
I herrallsvenskan.
I herrallsvenskan, ja. Och vad har du mer?
Nej, sen har du damallsvenskan.
Mm.
Och där, nu åkte de ju i Växjö DFF. Men de hade vi, och sen har vi ju Hammarbys damer, givetvis. Sen har vi ju många av de svenska landslagen. Vi har ju friidrottslandslaget, längdlandslaget, handbollslandslaget. Vi har norska, det är lite spännande. Vi har norska längdlandslaget och skidskyttelandslaget från och med hösten nu.
Mm.
Och det är nog första gången de tävlade ett icke-norskt varumärke. Sen har vi mycket klubbar internationellt också. Vi har ju Svolle i holländska ligan, KA Gent i belgiska. Toulouse gick ju upp nu, så då har vi ett lag i franska ligan. Vi har Lucerne i schweiziska ligan och särskilt.
Ni är väl utspridda?
Ja, det är vi. Och Kraft har ju en fantastisk tillväxt och haft i några år nu.
Mm. Ja, verkligen. Ja. Det får man lov att säga.
Ja.
Det är ju ett märke som är på väg att konkurrera med de här riktigt stora, om de inte redan gör det på allvar, skulle jag säga. Adidas, Puma, Nike och allt vad de heter.
Ja, du kan säga på vissa marknader gör vi ju redan det. Mm. Sen klart att de är ju ännu mer globala än oss och större då, till exempel i Asien, i USA och så vidare. Då. Men tar du nordiska marknaden så är vi ju där uppe idag och konkurrerar med dem definitivt.
Mm. Är det ambitionen att bli ännu större globalt?
Definitivt. Mm. Annars är det inget roligt.
Nej. Nej, men jag kommer ihåg det märket alltså redan på 80-talet. De var ju grymt kända för underställ och annat på den tiden. Och är än idag såklart.
Ja, underställ är ju en stor del av det idag också. Men det är ju mest, nu är det ju mest någon teamsport, då, fotboll, handboll och de vi växer.
Mm.
Ordentligt. Och på längdåkningen är vi ju kanske ett bland världens största varumärken. Men det är ju en liten sport på det sättet.
Mm. Du, jag tänker att den här... NVG-koncernen, för att förkorta det, har över 2000 anställda fördelat över 50 olika dotterbolag i 20 länder världen över med över 40 varumärken i portföljen.
Mm.
Hur behåller man företagskulturen under en sådan gigantisk tillväxtresa?
Det är inga problem med de företagen vi startar och bygger, och de flesta är ju sådana vi har startat och byggt upp. Det är svårare de man förvärvar, för det finns ju en kultur redan.
Mm.
Och det kan man säga, det absolut svåraste där, det har ju varit Orrefors och Kosta Boda där liksom fyller väl 260 år eller någonting nu. Det är ju inte helt lätt att förändra en sån kultur, utan det tar ju åratal. Mm. Men vi försöker göra det givetvis och få in en gemensam kultur. Men det är ibland svårt. Sen ska man komma ihåg också att det är ju så många olika länder och så många olika marknader med olika förutsättningar för människor och sådär också. Så att...
Mm. Vad är din absolut starkaste sida som entreprenör eller affärsman?
Ja, det skulle jag säga är att det är svårt. Försäljning ligger mig väldigt varmt och hjärtat. Jag har alltid gjort långt innan jag startade företag också. Sen tror jag är ganska envis. Jag är ganska bra på att se möjligheter. Och sen det absolut viktigaste kanske, det är ju att jag har haft, men det är nog inte bara förmåga, det är nog tur också, att rekrytera väldigt bra människor runt mig. För man kan ju inte liksom växa upp den här storleken om det ligger på en person, utan det gäller ju att ha väldigt, väldigt bra medarbetare.
Mm. Som pratar samma språk.
Precis.
Mm. Ja, det är viktigt, men det är nog så svårt att hitta de här och lyckats ändå knyta ihop säcken på ett bra sätt.
Ja, men det är jättesvårt. Det är det absolut svåraste vi har, det att rekrytera rätt folk. Helt enkelt.
Mm. Jo, vilken affär är du egentligen mest nöjd med under hela din entreprenörskarriär?
Förvärvet av Cutter & Buck i USA 2007.
Mm.
Det är nog... nummer ett faktiskt. För det gav oss möjligheter att växa i USA, så vi har ju introducerat andra varumärken genom det och vi fick en bra kundbas. Sen klart, vi köpte Kraft en gång i tiden för en krona också efter en konkurs.
En krona?
En krona, ja. Så det är ju heller ingen dumma värld.
Köpte du Kraft för en krona alltså?
Ja, det hade gått i konkurs då när vi tog över det.
Herregud. Och detta var?
Så 96. Men det var ju inte det Kraft som är idag. Jag menar, då omsatte man väl under varumärket Kraft 150 miljoner ungefär, och då närmar vi oss ju 2 miljarder. Så det är en stor skillnad.
Mm. Vad gjorde du där egentligen för att lyckas med den resan?
Ja, du kan säga att vi gick väldigt hårt in i vissa sporter, och på den tiden så hade inte vi de resurserna, så att då valde vi ju först längdåkning, som per definition är en relativt billig sport då, om du jämför med de stora fotbollsklubbar och så här då. Och sen satsade vi ju ännu hårdare på underkläderna och drog ner programmet på resten. Och sen när vi hade byggt Kraft riktigt starkt i längdåkning och hade svenska landslaget så här, då gick vi in på cykel, för det var heller ingen global aktör som var liksom ägde marknaden i hela världen. Och sen efter cykel blev det running, och då började man ju konkurrera med Nike, Adidas och de här. Och sen efter running så blev det då teamwear för 4 år sedan. Och sen lanserar vi nu för några år sedan också löparskor med fantastiskt goda resultat faktiskt.
Mm, spännande. Det hade jag faktiskt ingen aning om att det fanns löparskor i det i märket.
Ja, det är ingen detaljhandlare i Sverige som har trott på det nu.
Det är inte det?
Nej, jag trodde på det från början i alla fall. Men däremot är vi nu på 2 kedjor i USA och Kortingley i södra Europa. Så vi har fått jättebra genomslag utom där vi egentligen har det starkaste varumärket så. Så här.
Ja, är det lättare att slå igenom utomlands än hemma?
Generellt sett ska jag säga att det är svårare. Men ibland kan det vara enklare, för att många hemma placerar ju in dig i ett fack. Och går du ut ur det facket, eller den bekvämlighetssektorn, eller den komfortzonen, då kan det faktiskt vara svårare.
Mm. Ja. Du, nu ska vi falla tillbaka lite grann här till ämnet musik, och vi ska få ta reda på vad Torsten Jansson hade tagit med sig för platta om han skulle få befinna sig på en öde ö i ett helt år.
Ja, då hade det nog... Ja, den var ju inte enkel.
Nej.
En platta.
En enda platta.
Ja, nej, jag skulle säga någon av Ugglas.
Någon av Ugglas får åka med.
Ja. Möjligt. Alltså, det skulle kunna vara Nationalteatern också.
Ja.
Men,
är det Uggla eller Nationalteatern?
Ja, vi kör Uggla.
Vi kör Uggla där. Ja, det är bra. Det hade jag också gjort faktiskt. Utan tvekan. Kung i baren hade fått råda. Du, vi tar oss ifrån det scenariot, tänker jag, till någonting helt annat. För att nu är det så här, Torsten, att du är här på kontoret som vi är nu. Och, men radion är på och så är det en låt som helt plötsligt dyker upp och där du känner att nej, 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 inte en chans. Det här åker av.
Ja, det skulle vara Sex Pistols då. Mm. Då hade jag nog stängt av.
Då stänger du av?
Ja.
Ja. Ja. Du, det är så här också att vi ska ta ett annat scenario och den är ganska spännande tycker jag. Därför att nu är det så här att du ska ha en middagsgäst hemma hos dig som du ska bjuda på middag. Och det får vara precis vem som helst, det är bara fantasin som sätter gränserna här. Jag skulle vilja veta vem det hade varit, vad ni hade ätit och vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till detta fantastiska scenario.
Gäst. Richard Branson hade jag nog valt. Och vi hade ätit skaldjur och fisk.
Skaldjur och fisk?
I olika former.
Ja. Ja. Och en låt i bakgrunden där till den här härliga middagen?
Ja, det skulle ha varit David Bowie. Vad heter den låten med Grand Control? Vad heter den? När han skjuter upp raketer sen. Jag tänkte på Branson håller ju på med raketer också. Major Tom kan han heta det.
Det kan han nog göra, ja. This is Major Tom to Grand Control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way.
Ja, den blir i alla fall mitt texten.
Ja, vad hade du suttit och diskuterat med honom då?
Entreprenörskap och affärer. Och hur han har sett på det, hur han har byggt Virgin och... Hade det blivit.
Mm. Tror du att ni hade haft många likheter?
Ja, en del i alla fall, ja, tror jag.
Ja.
Det tror jag.
Absolut, spännande val. Där hade man velat vara en fluga på väggen och sitta och lyssna. Det är ju så att försäljning är ju egentligen ett ämne som berör oss alla människor. En del säger ju att de hatar säljare, men de är ju egentligen säljare själva också. För de ska sälja in sig när de i sitt CV eller på krogen eller vad det nu kan vara.
Mm. Men alltså, jag kan också hata säljare. Även om jag älskar försäljning. Och det är, jag tycker själv inte om säljare som är för påslidiga. Eller ska sälja på en för mycket. Utan där tror jag det är jätteviktigt att jobba med en försäljning, så ska man vara, man får tänka på vad som verkligen är bra för kunden också, om man vill ha en återkommande kund.
Mm.
Så det är många säljare jag har träffat i livet som jag tycker inte alls om det, kan jag säga.
Talar du om det för dem då?
Det märks nog.
Ja, jag är ju själv säljare till vardags och gick en säljskola en gång i tiden som kommer ifrån Luxskolan. Det vill säga de här gubbarna som gick och sålde dammsugare.
Ja.
Nu har vi haft en säljkurs här också. Så det kan vara bra att ha med sig, inte minst när man ska sälja in sig till den snygga damen där på dansgolvet.
Jag har faktiskt aldrig gått någon säljutbildning. Så att...
Du har inte det?
Nej, det har jag inte. Bästa försäljningsutbildningen var när någon gång sålde lotter för din liv, tror jag.
Vad lärde du dig då?
Jag har hanterat folk och kontaktat folk och vågat prata och ja...
Mm.
Blir en ganska öppen person på det sättet.
Mm. Ja, det är helt du har ingen utbildning utan du är helt självlärd egentligen.
Ja, jag har ju 2 år i social. Men det handlar inte så mycket om försäljning eller marknadsföring.
Eller entreprenörskap.
Nej, det gjorde du inte.
Nej, du är helt självlärd.
Ja, det kan man säga. Ja, sen har jag ju lärt mig många andra som man har träffat under åren och sådär. Och jag har ju många vänner på olika ställen i näringslivet som jag har lärt mig jättemycket av. Så att...
mm.
Men ingen formell utbildning.
Nej. Du har ju som sagt varit en helt otroligt stor framgångskarriär som entreprenör. Men har du haft några riktiga bakslag?
Ja, absolut. Vi hade ju jättetufft med hela koncernen under finanskrisen slutet 2008-2009. Då var det ju bra. Vi gick fortfarande med vinst, men vi hade en bank som tyckte vi var överbelånade. Som vi la tillbaka väldigt mycket pengar på kort tid. Vi lyckades med det, men då var det tufft. Sen har man ju enskilda bakslag alltid. Jag menar, ibland går ju vissa bolag bättre än vad man kanske hade hoppats på. Och ibland får man ju kämpa länge. Svåraste landet till exempel, där vi tog 8 år till lönsamhet, det var Frankrike. Och då kan du jämföra det med, och då etablerar vi från noll då. Så kan du jämföra det med Schweiz till exempel, där vi var lönsamma efter 1,5 år. Så att det varierar ju. Och mycket handlar ju om vilka du liksom lyckas rekrytera och så här då.
Mm. 8 år, det är en lång tid.
Det är en lång tid. Men jag är helt säker på hela tiden att vi skulle lyckas till slut. Och det gjorde vi ju. Idag är det ett av de mer lönsamma länderna faktiskt.
Mm. Det låter som att du har en stor portion tålamod.
Ja, det har jag på det sättet. Inte på andra sätt. Men just att se saker långsiktigt så, då har jag tålamod.
Mm. Hur lång tid tar det att bygga upp någonting egentligen från noll om man ska bygga ett varumärke?
Jag tror vi... bygga upp ett nytt företag i ett nytt land, det tror jag vi snittar på 3-3,5 år till lönsamhet. Ska du starta ett varumärke från scratch, det kan ju vara extremt långa tider, så vidare du inte kommer på någon helt ny innovation eller någonting då. Men jag menar, som, tar vi Kraft som exempel igen, så är det snart, vad är det, 15 års idukt arbete.
Mm.
Så det tar ju tid.
Och du blir heller aldrig riktigt mätt på framgångarna, utan du söker hela tiden nya?
Ja, absolut, men jag tror det beror på flera saker. Dels är det ju att om det hade varit samma New Wave idag som det var när jag startade, då tror inte jag hade tyckt det var roligt. Utan det som har varit roligt är ju hela tiden att starta nytt och bygga upp, och det blir andra verksamheter över nya länder och man lär sig nya saker hela tiden. Det är väl en faktor. Sen den andra faktorn är ju att vi är ju börsnoterade och har 16-17 000 aktieägare någonstans. Och den dagen jag inte är hungrig, den dagen ska inte jag vara vd, för då förtjänar de bättre.
Mm.
Det är ju faktiskt ett större ansvar att jobba med andras pengar än med sina egna pengar.
Ja, absolut.
Så hade man ägt alltihop själv, så då kanske man inte lugnare.
Mm. Men du sitter ganska lugn och avslappnad här idag, tycker jag.
Ja, men jag är ganska lugn oftast.
Ja. Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Det går nästan att beskriva, för då, alltså det varierar så oerhört. Nu kan man säga att det har varit ett extremt annorlunda liv under pandemin. Men går vi tillbaka innan, så låg jag ju på en 225 resdag om året. Och då flängde man ju bara runt mellan länder och världsdelar.
Mm.
Sen kan man ju undra efterhand varför man gjorde det, när man har suttit där. Fungerar alldeles lysande att sitta härifrån. Hyggligt mycket i alla fall.
Ja, det har ju, pandemin bevisat.
Ja, jag ska aldrig mer resa så mycket igen. Alltså jag saknar resandet, för att det är där man får mycket idéer när man är runt i det ena. Och sen tycker jag det är svårt att bygga upp nya kontakter och relationer på Teams och möten och så. Men liksom de man har känt i 20 år, det är ju inga problem att sköta det via Teams och annat. Så att det är... minst halverat resande för min del framåt jämfört med att vara innan pandemin.
Mm. Ja, men det är väl ändå bra.
Det är jättebra. Det blir otroligt mycket effektivare.
Ja,
vi hade två styrelsemöten igår i två amerikanska bolag. Och det är vi två svenskar som var med, och så var det några killar från Montreal, några från Toronto, några från Seattle. Och vi gjorde de två styrelsemötena på 4,5 timmar. Så började vi skoja om det efteråt. Att vi gissar att de mötena hade kostat bortåt 1 miljon kronor och tagit i alla fall minst 5 arbetsdagar för oss två svenskar, och minst 2-3 för, ja, 2 säger då, för någon från Kanada, och sen en då för en eller två för amerikanerna. Så det är ju en fruktansvärd skillnad i effektivitet.
Verkligen.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du, nu är det faktiskt så, Torsten, att vi börjar närma oss ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och inte minst varför.
Ja, det värsta är att jag vet inte vem som har gjort det. Nej, men det första låtvalet är Eye of a Tiger.
Ja.
Ur Rocky-filmerna då.
Just det.
Och det valet är väl, dels tyckte jag ju filmerna var väldigt bra. Och jag gillar ju Oslo och underläge. Och just den låten fastnade också för, att den visar också, tycker jag, eller i filmen, det är fiction, men den visar ju att man behöver den här riktigt jäkla viljan, och den kommer man jäkligt långt på.
Mm. Ja, verkligen. Och filmen är ju helt fantastisk.
Ja, jag tycker det. De
den
bra.
Första särskilt.
Lite barnsligt kanske, men jag tycker så.
Ja. Du, då tycker jag att vi tar och rullar den låten här nu.
Ja.
kände dig inte i underläge nu när du hörde den här?
Nej.
Nej? Det är ju svårt med de siffrorna vi sitter med här idag.
Ja, det är det alltså. Men jag är motiverad här, bättre ord i så fall.
Du, när det kommer till motivation och sådär, du har ju faktiskt inte bara startat alla de här varumärkena och företagen, du har också gjort 7 böcker.
Ja, det är en sån här fritidssysselsättning.
Ja, det är lite som min podd.
Ja. Nej, men jag tycker det är roligt. Och det är framförallt kokböcker och dels älskar jag matlagning och tycker det är jätteroligt. Och det har liksom varit ett nöje hela livet. Och sen gillar jag ju att fiska. Så naturligt nog är ju det mesta fisk och skaldjur då, som böckerna innehåller.
Mm. Men det var också en resa som du gjorde, en viktresa.
Ja, stämmer.
Hur startade den?
Ja, men det började ju egentligen med att jag ville gå ner själv, så att säga.
Mm.
Så de första 20 kilo var väl så. Men sen blev jag utmanad. Eller det var så här att det var en börsvd för ett annat börsföretag som gick ut i Dagens Industri och sa att han slår vilken annan börsvd som helst i vilken sport som helst om man får 6 månader på sig. Och då ringde den här journalisten som heter Stefan Lundell till mig och sa att du måste ställa upp pingis. Och jag sa, ja, jag ställer inte upp på det. Ja, men du har ju börjat träna. Ja, men jag sa, jag gör inte det ändå. Och sen så ringde han ju igen efter några veckor och sa att du måste göra det. Du är skyldig mig en tjänst. Du får göra det. Ja, men jag sa, jag kan inte med utmana han i pingis. Det är ju fan som att stjäla godis som en unge. Så då får du hitta på något annat, sa jag till Stefan. Ja, kom fram till tennis, bänkpress och pingis. Det trodde Stefan var hyggligt rättvist då. Och så kommer jag hem och berättar det för min fru och så frågar, vet du vem han är? Nej, jag hade ingen aning, så jag vet inte alls om det. Vad vet han heter? Om du har inte sagt ja till det här utan att veta vem det är. Jo, så gjorde jag. Ska ju ändå träna. Så googlade jag ju och då tävlar han ju i tennis. Och sen han har gjort ett antal triathlonlopp och maratonlopp och lågt handikapp i golf. Och ja, så det var bara att börja träna.
Hur slutade detta?
Nej, det slutade. Jag vann ju pingisen enkelt. Och sen vann han tennisen. Fast det var lite nervigt för han i början faktiskt. Och sen fick jag tyvärr gå ur bänkpressen på 90 på grund av en axel då. Men då var det en 15 timmars träning i veckan, pingis-tennis. Och sen, ja.
Men du gick ner ett antal kilo?
Ja, 65 någonstans.
65 kilo?
Ja. Nej, men vet du, går du upp 5-6 på morgonen och så är du på tennishallen 7 och så spelar du tennis till 8. Och så duschar du och så tar du lite frukost och sen så går du en lång promenad och sen till kontoret. Och sen på eftermiddagen då till pingislokalen eller tvärtom och sen till gymmet. Då så går det fort.
Men det är ju helt otroligt.
Ja, och det var inte helt bra heller egentligen om man ska vara ärlig och skada mig mycket och... Så att Leif Svärd fick ju hjälpa mig på gången.
Ja, han,
så där, så att, ja.
Han gillar ju att stoppa kniven i folk.
Ja, det har jag slapp operation i alla fall.
Du gjorde det,
ja. Ja. Nej, men då hade jag ju en tennistränare, en pingestränare och en tränare för allmän fysik. Så att, ja, det var hårda bud.
Hade du tid att jobba?
Ja, det hade jag. Ja. Man blir ju ganska pigga då om man håller på.
Det gör man. Du, självbiografin I halvtid.
Ja.
Hur kom den till?
Nej, det var många som tyckte att jag skulle skriva en bok om entreprenörskap och om dit vi hade kommit med New Way på den tiden. Och jag tycker det är roligt att skriva, så det gjorde jag. Och den avslutades ju egentligen 2000... Vilket år avslutades? 2005 eller 2004, tror jag det. Och då hade vi precis gått in, eller då hade jag gått in som arbetande ordförande i JC också. Jag vände runt det. Och sen ska jag skriva en bok till. Men det ska jag inte göra, för jag kan skriva allting samt utan att det får konsekvenser för affärerna.
Och den kommer att heta Fulltid då, eller?
Ja, eller deltid, jag vet inte.
Men det är så att allting kan man inte berätta?
Nej, kan man inte.
Och ska inte heller kanske?
Jo, så småningom.
Ja, när det ska säljas. Ja, nej, men är det mycket rev- och rackarspel i de här affärerna?
Nej, det tycker jag inte det är. Det var mycket så under finanskrisen.
räv och rackarspel i affärer, det var det på under finanskrisen, ja. Men generellt sett så är det inte det.
Nej, det tycker jag inte det. Utan jag tycker det är ett bra arbetsklimat, och de flesta, eller nästan alla man gör affärer med, har ju en bra moral och etik och så sätt. Mm.
Vad är det du tittar på när du ska gå in i en ny affär främst?
Möjligheterna framåt. Vi har ju aldrig liksom startat eller köpt något för att, med syftet att sälja det efter några år, som är ganska vanligt i näringslivet annars. Så att det är mycket vad man kan göra med det företaget man tittar på från nu och framåt då.
Mm. Och där har du mycket på gång kanske?
Det får man inte svara på när vi börsnoterar.
Nej, det får du inte.
Passa den frågan.
Det blir pass på den frågan.
Ja, det blir pass på den.
Du, då tar vi någonting som det inte ska bli pass på, och det är nämligen det här. Och där hörde vi signalen för fem snabba. Och nu ska det bli väldigt intressant att höra vad Torsten svarar på de här. Är du redo?
Jag är redo.
Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
Sämst bland de bästa.
Sämst bland de bästa?
Ja.
Omsättning eller tillväxt?
Omsättning.
Åka Vasaloppet med Leif GV eller cykla Vätternrundan med Bert Karlsson?
Vasaloppet.
Vasaloppet med Leif GV. Fulöl och fuldans eller skumpa och tango?
Ja, det får bli fulöl och fuldans, så tror jag att jag kan tango.
Ja. Surströmming eller levergryta på tallriken i en vecka?
Levergryta, tveklöst.
Tveklöst. Ja. Ja, men det var väl ganska snabba svar.
Ja, det var bara en där som jag drog ut på.
Ja, det var Vasaloppet med Leif GV eller cykla Vätternrundan med Bert.
Ja, jag har ju åkt Vasaloppet en gång och det var ju fruktansvärt jobbigt.
Ja, du har ju åkt Vasaloppet alltså.
I sponsorbussen, ja.
Ja,
runt.
I sponsor.
Det var jobbigt nog.
Ja, nu blir jag nästan lite imponerad för ett kort ögonblick där. Jag tänkte, vad fan, det har jag missat att han åkt Vasaloppet. Ja, i sponsorbussen också. Ja, om det är jobbigt då kan man ju bara föreställa sig det andra.
Ja.
Du, vi sitter ju här i Kosta Boda och det köpte du 2005.
Stämmer.
Har det varit en gynnsam affär?
Nu är det det. Och de sista åren, men det var ju fruktansvärt innan vi kom dit. Och det började ju väldigt bra. Men sen kom ju också då finanskrisen. Och då gick ju, näst största marknaden var USA för oss, och det gick ju rakt ner. Men sen var tredje största marknaden var Grekland, och det gick ner till noll. Så att det var väldigt, väldigt tufft i många, många år. Och vi gjorde stora förluster där under en period.
Mm. Men du var fast i enveten om att det här skulle liksom bli bra?
Ja, det kan man väl säga. Men ja, att det skulle bli bra. Och sen kan man väl säga att vi hade inte jädra mycket val heller. Egentligen, utan hade vi väl köpt det så fick vi ju fixa det på något vis.
Mm. Och du, det här har ju du fixat så bra med massvis av olika saker, så att 2011 så fick du motta det Kungliga Patriotiska Sällskapets näringslivsmedalj för ett framgångsrikt entreprenörskap. Det måste väl ändå vara stort?
Ja, men det är kul. Det är jättekul. Det är ju skoj att få erkännande för det man gör.
Mm.
På ett annat sätt också än inte bara genom börs eller... Så det uppskattar jag.
Mm. Verkligen. Och sen så har du också hunnit att gifta dig med Ulrika Messing.
Ja.
Tidigare socialdemokratisk politiker.
Ja, stämmer bra.
Blir det mycket politik hemma då?
Nej, inte mycket politik på det sättet. Men mycket samhällsfrågor kan man väl säga att vi diskuterar. För det är ju ett stort intresse hos oss båda.
Mm.
Men sen partipolitik diskuterar vi egentligen nästan aldrig.
Vad är det för samhällsfrågor som du tänker berör dig mest?
Ja, det mycket kring ekonomi givetvis. Och sen mycket senaste halvåret har ju varit om försvaret och NATO och alla de där bitarna. Och sen tycker jag ju också att Sverige är ju inte samma Sverige som det var på något sätt. Om du tar alla skjutningar och allt skit som är överallt.
Mm. Vad ligger lösningen?
Jag vet inte. Jag vet att jag kandiderar i valet.
Ja.
Så jag vet inte, men jag tror det är nog många olika faktorer faktiskt.
Mm. Ja, det är ett ganska tufft samhälle vi lever i idag.
Ja, nej, det är det verkligen.
Mm.
Och så kommer man ju inte, det värsta man upplevde när man själv var grabb, det var slagsmål i Folkets park någon gång då. Värre än så har du ju sällan.
Nej, precis. Du, när känner du att du blev Torsten Jansson med svenska folket? För det får man ju säga att du är ju en riksbekant entreprenör.
Ja, det är svårt att sätta något år på det. Men det är klart att åren efter vi gick till börsen så var det ju väldigt mycket media och sen fortsatte ju det. Och det märker man ju. Man kan ju säga så här att jag brukar skoja och säga att många vill bli kända men ingen vill vara det. För det är lite grann så att det är faktiskt, jag tycker det är skönare att vara utomlands där ingen känner igen en. Många gånger.
Mm. Men är det så här hemma i Sverige att folk stannar dig och vill diskutera entreprenörskap och affärer och annat?
Ja, ibland. Och alla, i princip alla är ju väldigt trevliga. Men det är klart, sitter du och äter en middag till exempel och jag och Ulrika sitter ute när nummer 4 eller nummer 5 ska komma fram och säga något till henne eller mig och inleder med att ursäkta mig. Är det 5 på rad då är det så jävla roligt.
Nej. Du, jag tänker också att vi ska gå vidare lite här nu i musikens tecken. Därför att nu är det så här att Torsten Jansson, du är i final i Let's Dance. Och här vill jag veta med vem du hade dansat och till vilken låt detta nu hade fått utspela sig. Och här är det bara fantasin som sätter gränserna. Du får dansa med precis vem du vill.
Ja, nu är problemet då att jag dansar så jäkla illa. Så i så fall får jag försöka hitta någon jag tycker riktigt illa om. För någon kommer ju få fötterna söndertrampade av mig, vet du. Och eftersom inte jag går och tycker illa om folk så... Nej, jag har ingen bra på det.
Nej, fast nu är vi ju i fantasins tecken. Så i det här scenariot så kan du dansa.
Ja, jag kan dansa. Ja, men det blir min fru då.
Då blir det din fru Ulrika.
Ja.
Mm. Och vilken låt hade ni dansat till då?
Det är jag som väljer den alltså.
Mm, det är du som väljer den.
Det är svåra frågor då nu.
Ja, de är svåra, men lite halvluriga.
Simply the best med Tina Turner.
Jag tror till och med Tony Irving hade gått igång på det här. Alltså. Ja. Hör ni det här nu TV4? Ta in Torsten och Ulrika i en Let's Dance-dans här. Vi tar oss ifrån Let's Dance-golvet till någonting helt annat i ämnet musik. Och då tänker jag att jag ska fråga vem som hade fått skriva sången eller visan om Torsten.
Cornelis Vreeswijk.
Cornelis Vreeswijk, ja.
Det går ju inte längre.
Men. Nej, men han hade fått uppdraget.
Ja, han hade fått uppdraget.
Ja. Vad hade den visan handlat om?
Ja, det är väl hans jobb att komma på.
Ja, det har du helt rätt i. Men jag tänker att, vad tror du?
Ja, du. Inte trasiga skor i alla fall.
Nej, inte trasiga t-shirt källor förhoppningsvis.
Nej, jag tror det.
Det är förresten en fräck världsproducent. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nätt den är, nu går den. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund.
Men den kanske hade handlat någonting om att du började trycka dem i en källare.
Så kan det vara.
Mm.
Men det är han som vill få låtskrivare, inte jag.
Nej, precis. Jag tror den hade blivit bra i alla fall. Ja. Och ett bra val. Ja. Gillar du Cornelis?
Ja, det gör.
Mm. Har du någon sån här Spotify-lista som du brukar köra när du vill bli på gott humör?
Det har jag. Den är min frus telefon, men där har jag.
Ja.
Och där är den med.
Där är den med,
ja.
Du, nu är det faktiskt dags att komma in på ditt låtval nummer 2 som jag självklart också är extremt nyfiken på vad det är. Skulle kunna vara. Och med vem och varför?
Då är det Varning på stan med Uggla. Och varför? Jag lyssnade väldigt mycket på Uggla när jag var i en viss ålder och gick runt med jeansjacka med nitar och lite så
här. Ja.
Och jag gillade han. Men det var också ett svårt val. Det fanns många. Jag lyssnade väldigt mycket på Grågefält också, en del av hans. Och även Nationalteatern då.
Mm. Men Magnus Uggla får ändå bli valet.
Han får uppdraget.
Och Varning på stan.
Ja.
Vi ska
varning på stan, John. Det kanske det blir här i Kosta när Torsten går ut.
Kan vara så ibland. Ja. Nej, det är ganska lugnt där.
Det är det?
Ja, ja. Jag tycker.
När flyttade du hit?
Vi har bott här och varit skrivna här sedan 2012, tror jag.
Mm.
Eller 14, möjligtvis. Jag flyttar runt så mycket, det är lite svårt att säga.
Men har ni varit etablerade här ett tag?
Ja, det har vi varit.
Mm. Och du har också en liten passion för bilar.
Ja, stämmer bra.
Kan man se när man kommer in på uppfarten.
Det har jag alltid haft faktiskt.
Jaha, vilken är favoritbilen då?
Det beror på om man ska åka långt eller köra för skojs skull.
Ja, välj själv.
Jag åker långt, då är det nog faktiskt en bil som inte står där då. En Mercedes Maybach. Ska man ha skoj så är det en Ferrari Superfast.
Mm. Då har man riktigt kul.
Ja, men inte lika bekvämt.
Nej. Men du, jag har hört någonstans också att du lyckades att slarva bort en Ferrari.
Ja, det är ganska pinsamt.
Ja.
Nej, vi var i Stockholm och jobbade några dagar så jag parkerade den utanför lägenheten.
Ja.
Och när jag kom ut nästa morgon så var den ju väck. Och jag var ju helt övertygad om att de var stulen. Så att jag ringde ju polisanmälde och allting och sen la ut på Facebook och lite sociala medier och beskrev den och så här. Och jag fick ju ganska mycket tips, så att den var ju synlig på lite olika ställen ner mot Tyskland och gick den. Men sen ringde ju polisen efter den, så att den var felparkerad, så den stod. Du kan åka ut och hämta den på uppsamlingsplats. Ja, det var väldigt pinsamt var det. Ja, men så jag fick tillbaka den samma eftermiddag.
Ja, det var ju allt för väl att det slutade lyckligt,
ja,
i alla fall.
Ja, det gjorde det.
Ja. Nu tänker jag också att vi ska komma in på en lite mer seriösare fråga faktiskt. För då tänker jag att du ska få förklara lite grann vad ordet livskvalitet innebär för dig.
Livskvalitet, det är för mig antingen att jobba faktiskt. Jag tycker det är så jäkla roligt. Eller så är det fiska.
Jobba eller fiska?
Ja.
Mm.
Sen kan man kombinera det. Om man är ute och fiskar och det inte nappar så sitter man ju ofta och tänker på någonting i jobbet.
Ja.
Men det, jag tycker det är roligt, till skillnad på att när jag jobbar på det mejerit som jag berättade om. Precis när jag började, det var ju 40 timmar, kändes ju oändligt långt. Visst är det veckor här som man gör tråkiga saker också. Men oftast är det ju så roligt, och jag jobbar ju hellre 60 eller 80 timmar en vecka. Och tycker jag har roligt hela tiden. Och tiden rusar i vägen vad jag står och har ett jobb där jag jobbar 40 och man ser på klockan varannan en timme.
Mm, för att bara lägga hem.
Ja, det tycker jag Sverige är konstigt. För alla pratar om att de jobbar heltid, halvtid eller övertid eller mycket de jobbar. Men det är väldigt få som pratar om det är ett roligt eller tråkigt jobb. Det måste vara bättre att ha ett roligt jobb.
Mm.
Och jobba fler timmar.
Absolut.
Tycker jag i alla fall.
Ja, absolut. Jo, men alltså, ska man ändå jobba 40 timmar i veckan som man ska göra här då, så är det väl vettigt att se till att jobba med något man tycker är kul.
Precis.
Absolut. Det håller jag ju med om till 100%. Ska man ju leva på det också alla gånger. Ja. Det är inte så lätt.
Nej, det är inte.
Nej. Du, dygnet har ju som sagt var bara 24 timmar, och jag undrar ju hur fasiken hinner du med allting? För det är ju som sagt var, de här siffrorna vi läste upp förut, så förstår man. Då börjar man liksom undra, hur räcker 40 timmar till? Det gör det ju inte, för du jobbar ju mycket mer.
Jag jobbar mer, men återigen, det gäller att ha väldigt många bra medarbetare. Och det är ju där det sitter. Jag menar, jag kan ju inte sköta 50 företag samtidigt i tre världsdelar. Och det går ju inte. Utan du måste ju ha bra folk, och det är jag. Sen kan man ju säga att livet har ju förändrats väldigt mycket av pandemin och arbetssätt och så vidare. Så jag kände ju under delar av pandemin att jag aldrig jobbat så mycket timmar med jobbet i sig. Men jag har aldrig varit så mycket ledig heller. För du tog ju bort liksom 30-40 timmars restid i veckan ibland.
Mm.
Så att det har ju blivit ett lugnare tempo ändå förut. Om man hinner med mer saker.
Mm. Men ändå så satsar du på tillväxt.
Absolut.
Är det ett ledord för dig?
Ja, det är det. Men när man pratar tillväxt så får man inte bara prata omsättning. Utan man måste ju få med sig resultaten också. Annars tar man egentligen bara större och större risker i det man håller på med.
Mm.
Så det är lika viktigt med tillväxt på resultat som på omsättning.
Mm. Absolut. Och ni omsätter idag över 7 miljarder?
Ja, 7,5 tror jag ungefär på rullande 12 månader.
Mm. Det är ju helt otroligt.
Ja, det trodde jag inte.
Nej. Vad ska det här sluta någonstans då?
Nej, men målet är att ha en tillväxt med i alla fall 20% per år framåt. Och det hoppas jag håller på för evigt. Vi är fortfarande små marknadsandelar i många länder. Särskilt.
Det är de ni satsar på att bygga upp.
Yes.
Mm. Vad kan vi förvänta oss mer utav Torsten Jansson här hemma på hemmaplan då, i Sverige?
Ja, nu håller vi på med några stora projekt här som privatperson då ska lägga till.
Mm.
Inom idrott, så vi håller på och kör på full fart på Kosta SK i pingis. Där nu damlaget är uppe i Superettan, herrlaget är i tvåan och går upp i ettan, för det är den starkaste trupp som någonsin har funnits där. Och det är inte bara det som är det roliga, utan det roliga är ju att vi har 20 ungdomar i träning ungefär som inte hade något att göra på kvällarna förut. Sen startar vi motsvarande grej inom thaiboxning med Kosta Kamp Academy. Också ett 20-tal ungdomar som tränade då. Och där kan vi tyvärr inte ta emot fler, för vi har ingen lokal just nu. Men det är också fantastiskt bra att se de här killarna som kommer dit och är väldigt, väldigt tuffa i vissa fall.
Mm.
Men inte långstund. Utan Johan, som han heter, som är tränare där, han får ju fly på dem väldigt fort, kan jag säga. Och sen kommer vi att göra en större satsning på fotboll från nästa år.
Mm.
Och sen jobbar vi med då och bygga själv då, inte inom New Age, ska vara noga med att säga, en fullskalig idrottshall med 2200 läktarplatser, en pingishall med 20 bord stående alltid och 700 läktarplatser, 400 kvadratmeter gym och 200 kvadratmeter kampsportsyta, 4 bowlingbanor, 4 paddelbanor med utrymme för 300 åskådare. Som jag hoppas vi ska kunna byggstarta i början på nästa år.
Det är helt, jag sitter här helt tyst, men man blir bara, vad imponerande.
Ja, men det är en rolig grej. Jag tycker också det är ett sätt för mig också att betala tillbaka till samhället. Och sen har det ju varit mycket problem bland ungdomar och så här. Men om du ser på en liten ort som den här, så fanns det, innan vi drog igång de här sakerna, så fanns det en ungdomsgård i Folkets hus här som var öppen en och en halv timme i veckan, tror jag det var. Och så skällde man på ungdomar, men de hade ju inget att göra.
Nej.
Och jag menar, när jag växte upp fanns det ju pingis, fotboll, friidrott och så vidare i de här små samhällena. Och det var ju det man höll på med då.
Mm.
Så att det är något jag brinner för att göra faktiskt. Sen är väl det den första affären jag gör i hela mitt liv när jag bygger den hallen, som jag vet går åt helvete ekonomiskt redan innan. Annars för det kan man ju i alla fall tro att man ska kunna tjäna pengarna. Men det kan man inte där.
På sikt kanske?
Väldigt långsiktigt. Kanske barnbarnen eller något sånt
där. Ja. Men du, det är fantastiskt stort utav dig, tycker jag, att tänka att det är också ett sätt för dig att betala tillbaka till samhället. Det är ju inte alla som tänker så.
Nej, men många gör allt det också.
Absolut.
Det gör de, men kanske inte alla, men många gör det.
Mm.
Och jag tycker också, när vi pratade om förut, det är hur Sverige ser ut idag och sådär, och jag brinner för idrott. Och det här är ju något som jag konkret har möjlighet att göra i alla fall.
Mm. Verkligen. Du, vad är ditt bästa tips till alla lyssnare och framförallt ungdomar kanske som sitter där hemma och drömmer om att starta sitt första företag?
Att de ska våga, men också inse från början att det tar tid. Det finns ju undantag från det om du kommer på ett patent eller någonting sånt här. Men jag har ju bara jobbat och verkat i branscher som så att säga är mogna. Och då tar det tid, och det är klart att de här första 3-4-5 åren som jag jobbade både som borgarbrand och ordningsvakt och försökte bygga upp det här, det var ju jobbiga år, och det tar tid, men det är roligt och man ska våga. Jag tror det är många jätteduktiga som går runt och inte startar på grund av att man är rädda för att misslyckas. Och misslyckas gör man ju då och då, men nu. Men det jag försöker göra då är att gå in i nya saker, så satsar jag inte så mycket så att jag förlorar allt om det inte fungerar.
Nej, precis.
Men det finns ju ingen som kan vara säker innan man försöker.
Nej, det är helt rätt. Våga där ute är tipset.
Ja.
Jo, jag tänker också så här, om vi ska backa tillbaka lite nu i den stunden vi befinner oss i, så tänker jag att om du hade varit i min roll här nu, att du hade haft podden Två låtar och en kändis, vem hade varit din favoritgäst framför dig då?
Det hade varit roligt med Donald Trump, för då hade han fastnat på ett enkelt sätt att säga. Det hade varit intressant.
Där hade du frågat ut honom ett och annat.
Det kan jag vara säker på. Jag har inte varit alls så snabbt som du har varit.
Du hade haft betydligt giftigare frågor.
Absolut.
Ja. Vilken var den första frågan du hade velat ställa till honom?
Om man menar allvar med överhuvudtaget och överväga att kandidera igen efter det som har hänt på Kapitolium och det.
Mm.
Och hur han då tänker.
Ja, det hade varit intressant att höra den diskussionen mellan er två faktiskt.
Nej, jag tror inte jag hade fått så mycket svar i och för sig.
Nej, nu ska vi se här vad vi har kvar. Vi har inte så där jättemycket kvar faktiskt, utan vi ska ställa den här frågan till dig. Hur ser dina morgonrutiner ut?
Jag går upp och så dricker jag kaffe. Och sen numera att faktiskt jag går en promenad igen.
Mm.
Och sen käkar jag i stort sett samma frukost alltid. Och sen börjar jag jobba.
Mm. Det jag fiskade här efter, det var...
Ja, jag duschar däremellan givetvis också.
Det hinner du också.
Ja, det hinner jag.
Ja, det är bra. Du, för det jag fiskade efter, det var nämligen om kaffet är en viktig del för dig på morgonkvisten.
På morgonen är det.
Mm.
Det är det. Men sen dricker jag inte mycket kaffe under dagen och så.
Det gör du inte?
Men jag brukar blanda en espresso med en lång, så blir det lagom starkt. Och vaknar man till.
Då vaknar man till. Du... Nu är ju inte det här någon Costa Boda direkt på något sätt, den här muggen som jag ska be att få sträcka över till dig. Men det är en mugg från Peter Berkerot och Bäst i Väst, och han är i alla fall en återförsäljare till det, för han säljer reklam och profilkläder,
ja,
och annat. Och han jobbar med märket Craft. Mm. Nu är den här muggen inte av märket Craft eller något annat, och inte Costa Boda heller, men det är två låtar och en kändis och ditt namn ingraverat. Och en sån här mugg får alla gäster som medverkar här. Så den vill jag sträcka över till dig.
Tack så jättemycket.
Mm. Den hoppas jag att du ska kunna ta en slurk morgonkaffe i vad det är i framtiden här.
Ska jag absolut göra.
Ja. Du Torsten, det har varit en stor, stor ära att få komma hit och intervjua dig.
Tack så jättemycket.
Och till er lyssnare så säger jag att självklart så kommer det en ny gäst. Och vem det är som sitter framför mig härnäst, det återstår ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så gott där ute. Hej då!
Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.